Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Podplay.
2, 3, 4. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Larm vi minns. Med mig, Trösti Brege.
Och med mig, Daniel Brander. Vad pratar vi om i den här podden, Trösti?
Jo, vi pratar om larm så som vi minns dem. Vi berättar varannan gång om larm vi själva varit på i vårat yrke som brandmän.
Idag är det min tur att berätta om ett larm som jag minns.
Någonting du vill berätta innan du kör igång?
Ja, men det här larmet är ett larm som jag bär med mig av den anledningen att det gick väldigt bra. Mm. Det gör det ju oftast, men larm som vi har haft med hittills har varit... Det har kanske inte gått så bra alltid.
Nej, det stämmer faktiskt.
Men den här gången kommer det gå bättre. Mm. Jag kommer att berätta om det här larmet så som jag minns det. Från mitt perspektiv. Jag kommer även byta ut namn och platser för att skydda de inblandade.
Söndag. Dygnspass. Det var inte helt lätt att ta sig upp ur sängen i morse. Snön ligger tjock över marken och minusgraderna där ute gjorde sig påminda utanför det varma täcket. Men jag tog mig hit och en fullspäckad dag väntar. Vi börjar med att planera upp dagen i vanlig ordning. Hoppas vi hinner med någon runda mjuktennis, tänker jag. Mitt dagdrömmande avbryts av ringsignalen på min telefon. Jag tar upp telefonen och läser Lundgren på skärmen. Jag och Lundgren jobbar på samma skift fast på olika stationer. Han är huvudansvarig för rökskydden i organisationen och jag är ansvarig för rökskydden på min station. Så det blir en del samtal mellan oss när vi är på jobbet. Lundgren har jobbat länge inom brandkåren och vi har känt varandra sedan jag började på deltiden för många herrans år sedan. Det är en kille som lyser upp ett helt rum med sitt glada humör. Ja, Brander. Tjena grabben. Jag fick precis en runda av luftflaskor från er. Skickar du över nästa runda för besiktning när dessa kommer tillbaka till er? Inleder Lundgren med en glad och varm ton. Yes. Sen rullar vi bara på tills alla är besiktade, svarar jag. Du, jag hörde att Uffe börjar på ditt skift. Fan vad kul. Där hade du ett finger med i spelet, va? Faktiskt inte. Men ingen är nöjdare än jag. Lundgren jobbar på den brandstationen som ligger närmast min. Så i vanlig ordning avslutar jag samtalet med att skoja om att vi kommer ses ute på fältet ikväll. Det hoppas jag verkligen inte. Vi ska fysa strax och sen laga middag ihop, svarar Lundgren. Samma här. Jag hoppas på lite mjuktennis, säger jag, och vi avslutar samtalet. Efter eget önskemål har Uffe precis blivit flyttad hit från en annan station och han hamnade passande nog på mitt skift. Jag och Uffe har känt varandra i många, många år och är mer vänner än kollegor. Vi har varit med om mycket ihop och larmats till allt från mord till hot om suicid och villabränder. Utöver mig och Uffe så jobbar även Roffe, Elin, Mats, Hellberg och Arvid denna kalla söndag. Efter planeringen väntar träning och arbete med våra egna ansvarsområden. Utöver rökskydden ansvarar jag även för våra fordon. För att komma in i rutinerna hänger Uffe med mig i allt jag gör. Även om han har jobbat heltid i organisationen ett tag så kan rutinerna skilja sig en del mellan stationerna. Vi går en grundlig rundvandring på stationen och jag visar honom alla skrymslen och vrår. Vår station är betydligt större än den han kommer ifrån, så det finns många kvadratmeter att utforska. Uffe har nyligen blivit godkänd som chaufför på våran släckbil, så han får köra den idag. Jag ansvarar för stegbilen och tankbilen. Men Hellberg ska köra upp för att bli godkänd på stegen snart, så han får köra idag. Idag råkar vi vara en person extra mot vad vi behöver. Det gör att jag kan åka med och utbilda honom. Rollen som chaufför ligger mig varmt om hjärtat. Jag har dels instruerat och godkänt nya chaufförer i organisationen under många år, men har även många år bakom ratten i diverse lastbilar innan jag hamnade på brandkåren. Utbildningen för att bli chaufför på våra fordon kan ta ett tag och det är många funktioner att lära sig. Att vara chaufför är en tung roll i uppstarten av en insats. Det ska langas ut prylar som övriga i teamet kan behöva på skadeplatsen och det ska helst ske per automatik. Vi vill och kan inte stå och vänta på saker. Allt behöver därför flyta på lika felfritt som i en operationssal. Kirurgen sträcker fram handen och skalpellen bara är där. Just stegbilen är extra tuff att ansvara för. Man åker oftast ensam och det krävs därför att man har god lokalkännedom och att man vet vad man sysslar med. Lundgrens samtal påminner mig om att jag och Mats måste skicka iväg rökskydden på besiktning idag. Varje år besiktas vår utrustning, något som är oerhört viktigt för vår och andras säkerhet. Framförallt den utrustning vi behöver för att kunna andas i brandröken vid rökdykning. Vår utrustning är det som gör att vi kan ge oss in i brinnande byggnader och kämpa för liv och egendom. Och att kunna lita på den utrustningen är en förutsättning för att vi ska kunna göra vårt jobb på ett säkert sätt. Det är mitt ansvar att se till att luftflaskor och remställ, det som vi kallar för rökskydd, skickas ner i rätt ordning. Dygnspass på brandkåren brukar springa iväg. Det går så fort ibland att det känns som ett vanligt dagpass. Jag trivs väldigt bra med dessa pass. Dels för att vi har en del att pyssla med på stationen, men det absolut bästa med dygnspassen är att vi brukar se till att göra något ihop i gruppen. Idag har vi planerat att laga mat ihop. Det blir en indisk gryta som Elin har hittat ett bra recept på. Elin är en riktig idéspruta när det kommer till mat. Hon kommer med recept som hela gruppen ofta köper rakt av. Förmiddagen rullar på och det blir dags för oss att åka till vår lokala stormarknad och köpa ingredienser till grytan. Vi tar alltid bilarna dit hela gruppen så att vi är redo om larmet går. Precis innan vi hoppar in i respektive bil skojar Mats om att vi förhoppningsvis ska kunna handla utan att larmet går denna gång. Ja, sist vi försökte få till en handling så gick ju larmet 4 gånger, skrattar Arvid till svar. Personalen i butiken är vana att ta hand om vår kundvagn vid larm. Vi brukar få hämta ut den från mejerikylen när vi väl kommer tillbaka. Denna gång gick det dock bra och vi lyckades få ihop allt vi behövde till middagen. So far so good, tänker jag. Nu kanske vi även får till mjuktennisen. Jag får med mig gruppen på min idé om en runda mjuktennis och snart står vi ombytta och klara på planen. Roffe servar första bollen och i samma sekund som jag skickar den i retur så hör jag den välbekanta signalen från högtalaren.
10-1 larm, förstärkning. Rökutveckling från lägenhet.
Det är såklart i den kommun där Lundgren jobbar. Vi springer ut till larmställsrummet och börjar klä på oss. När vi bytt om frågar Uffe mig om adressen är där han tänker sig. Det är den. Vilken stjärna, tänker jag. Han satte den direkt. Ja, vi svänger av motorvägen, första avfarten och sen genom stan, svarar jag. Vi springer ut till bilarna och börjar rulla ut från stationen. Jag sitter höger fram i stegbilen och Hellberg kör. Vi rullar ut i vintermörkret. Blåljusen lyser upp både himmel och den vita snön. Jag slås av hur vackert det är, samtidigt som jag känner hur adrenalinet sakta sprider sig genom kroppen. Jag vänder mig mot Hellberg som ser lite nervös ut. Du behöver inte stressa. Vi åker som förstärkande station, säger jag lugnande. När vi åker förstärkning så kan vi köra något lugnare, även om det är bråttom. En annan station ligger då före oss och kommer påbörja de första skadebegränsande åtgärderna. Av egen erfarenhet kan det även vara skönt som första styrka att starta insatsen och skapa sig en bild över olyckan innan förstärkning anländer. Det gör att man vet exakt var man ska sätta förstärkningen när den sen kommer fram till platsen. Precis när Hellberg kör ut på motorvägen, tätt bakom släckbilen, får vi en första rapport från olycksplatsen via radion.
Vi har brand i lägenhet bekräftat. Det trycker ut svart rök från lägenheten.
Vår styrkeledare Roffe anmäler att vi är på väg över radion och söker information om vad vår uppgift kommer att bli när vi anländer. Det dröjer ett par minuter innan vi får svar.
Ja, vi har problem att lokalisera vilken av lägenheterna det rör sig om på grund av röken i trapphuset.
Säger Sofia, som är styrkeledare i första styrkan över radion. Det verkar vara stökigt på platsen med andra ord, tänker jag, och vi börjar närma oss avfarten. För att bilda med en bättre uppfattning av olycksplatsen slår jag över vår ena radio till kanalen som den första styrkan arbetar på. Jag hör att de har problem att hitta rätt dörr. De har brutit upp en av dörrarna där en brandvarnare skjuter på insidan. Men det visar sig snabbt vara fel lägenhet. De går på nästa dörr på samma våningsplan. Att bli lurade på det sättet måste vara oerhört frustrerande.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Nu är det inte långt kvar till den utlarmade adressen. Och jag hör Sofia berätta över radion att hon fortfarande har problem med att hitta rätt lägenhet.
Jag vill att ni förbereder för rökdykning vid framkomst,
säger Sofia. Roffe svarar att vi är redo direkt vid framkomst. Jag ser framför mig hur Arvid, Mats och Elin gör sig redo att påbörja rökdykning där bak i släckbilen. Det är inte länge sedan Arvid utbildade sig till rökdykarledare, så han är nog väldigt glad över att ha två rutinerade rökdykare med sig. Jag själv hade turen att jobba parallellt med ett rutinerat befäl efter min befälsutbildning. Det är skönt att ha någon att luta sig mot när det verkligen gäller. Jag säger till Hellberg att vi tar det lite lugnt när vi kommer fram med stegbilen och börjar med att ansluta till Roffe för att ta oss an en eventuell uppgift. Att vara chaufför på stegbilen innebär att om vi inte behöver den kan vi exempelvis få rökdyka eller göra något annat. Det är alltså inte säkert att vi bara kommer att sköta stegen. Framför mig ser jag hur en mängd flerfamiljshus dyker upp i horisonten. Jag kan förstå att de har svårt att hitta rätt dörr. Från ett av husen stiger mängder av svart tung rök. Rök som är helt omöjlig att lokalisera sig i. När vi rullar upp mot huset ser jag att det är väldigt trångt på platsen. Det står brandbilar överallt och det kommer bli svårt för oss att få plats närmast porten. Vi ställer därför stegbilen en bit ner på gatan och börjar röra oss mot våra kollegor från första styrkan som står utanför porten med insatsen i full gång. Jag ser att även Uffe kämpar med att hitta en lämplig plats för vår släckbil. Han hittar till slut en lucka bland bilarna och ut ur släckbilen kommer Roffe, Arvid, Mats och Elin. De ansluter till oss och tillsammans går vi mot trapphuset för att assistera våra kollegor. Nu kan jag se att den tjocka röken kommer från en balkong på baksidan av huset. Roffe vänder sig mot mig och Hellberg och ger oss snabbt en uppgift. Brander, ta stegen till baksidan av huset. Vi har större chans att lokalisera branden ovanifrån. Kontrollera även att det inte sprider sig mot takfoten. Hellberg springer ner till bilen igen och jag stannar kvar för att guida in honom. För att ta sig till baksidan kommer han behöva krångla sig förbi snövallar och en bom. Efter lite trixande så är bilen inne på baksidan. Och Hellberg börjar ställa upp bilen med stödben och göra den redo.
Rökdykning påbörjad.
Hör jag på radion. Det är Mats röst. Snyggt, tänker jag. Då har de hittat rätt lägenhet.
Det är kraftig brandbelastning här inne och miljön är dålig.
Jag ropar upp Roffe på radion och meddelar att vi är redo. Vi ställer oss i stegkorgen och lyfter den tills vi hamnar i höjd med balkongen som släpper ut den tunga svarta röken. Jag kan se hur Mats och Elins ficklampor rör sig där inne i lägenheten. Samtidigt hör jag tydligt hur de försöker släcka branden och röken som väller ut från balkongen byter färg från svart till vit. Ett gott tecken som visar att de är på rätt väg. Vi backar undan stegkorgen en bit från fasaden och börjar kolla takfoten. Vi vill inte ha spridning mot vinden. Just nu ser det bra ut och vi kan inte se några förhöjda temperaturer mer än vid balkongen. Att köra stegen här ute är bra häftigt. Vi kan följa våra kollegors arbete där inne från första parkett. Det brusar till i radion och sedan följer de ord jag minst vill höra just nu.
Person funnen.
Mats har hittat någon i lägenheten. Mina tankar förs tillbaka till det vi hunnit uppleva hittills på platsen. Kollegornas röster på radion som berättar om hög brandbelastning och den kraftiga rökutvecklingen jag själv skådat. Det kan inte vara någon som lever där inne, tänker jag. Åker bort till lägenheten ifall de vill evakuera via balkongen, säger jag till Hellberg som direkt styr dit. Mats och Elin rör sig i lägenheten, men jag har svårt att se exakt vad de gör. Jag ber Hellberg slå på belysningen i stegkorgen. På så sätt kan de se att vi är utanför ifall de vill bära ut personen hit. Någon där inne rör sig mot balkongen men försvinner tillbaka in lika snabbt. I väntan på ny information fryser jag till och jag känner hur adrenalinet dunkar i bröstet. Efter ett par långa minuter hörs äntligen nya ord från rökdykaren.
Livräddning påbörjad.
Jag har fortfarande svårt att se exakt vad de gör där inne. Men en ficklampa skvallrar om att en av rökdykarna försvinner iväg mot hallen. Snart ser jag båda ficklamporna på samma plats igen och Mats berättar över radion att personen lämnas över till kollegor i trapphuset. Att jobba på baksidan av fastigheten gör att vi blir avskurna från den övriga insatsen. Vad de gör utöver det som sägs på radion kan vi bara gissa oss till. Jag ropar på Roffe och frågar hur det går för att få lite mer information. Men jag får inget svar. Efter en stund ropar jag igen. Fortfarande inget svar. Det är antagligen ingenting, men jag känner ändå hur stressen stiger i kroppen. Efter någon minut hör jag att Roffe söker mig på radion.
Jag kommer runt till Brander,
säger han. När Roffe kommer runt husknuten åker vi ner med stegkorgen för att prata med honom. Jag bar ut personen till ambulanspersonalen. Därför kunde jag inte svara. Bar du ut honom? Frågar jag. Ett befäls arbetsuppgift är i regel att leda insatsen. Men nu hade Roffe möjlighet att assistera med att få ut personen. Det är precis den typen av ledare han är. Han hugger i om han har möjlighet. Roffe är alltid redo att köta på. En riktigt fin ledaregenskap. Ni kan väl ha lite koll här, så hörs vi på radion om en stund, säger Roffe och går tillbaka till framsidan av huset. Jag och Hellberg åker upp med stegen igen. Röken börjar avta och nu kan vi se in i lägenheten utan problem. Det första jag ser är ett enormt berg av sopor och burkar där inne. Vi åker närmare balkongen för att få en ordentlig blick. Och ja, det stämmer verkligen. Jag har aldrig sett så mycket skräp i en lägenhet tidigare. Mats och Elin har sökt klart lägenheten. Och fokus nu är att ventilera ut all rök och plocka ut bråte som brunnit. Elin går mot balkongen med bråte i famnen. Och hennes blick är klart frustrerad när hon kastar ut något av trä på balkongen. Jag kan se hur de har svårt att röra sig där inne.
Brande från Roffe.
Ja, lyssna på dig. Vi får i uppgift att kontrollera lägenheterna bredvid den som brunnit. Det ska finnas rök i flera lägenheter. Han vill även att vi inspekterar taket noggrant. Insatsen börjar närma sig sitt slut. Och nu behöver vi säkerställa att branden inte spridit sig vidare till andra utrymmen i fastigheten. Hellberg kör upp stegkorgen mot taket så jag kan gå över och kolla in på vinden via takluckorna. De är låsta inifrån och jag rapporterar ner det till Roffe. Han svarar att Lundgren och Uffe är på väg dit från insidan. Skönt, då kan vi släppa vinden till dem. Fokus övergår till att kontrollera övriga lägenheter i huset. Vi börjar vid den lägenhet som brunnit och kör lägenhet till lägenhet, våning för våning. Det börjar bli sent och vi passerar många nedsläckta lägenheter. Men även lägenheter där folk står i fönstren och vinkar till oss. Flera öppnar sina balkongdörrar eller fönster och frågar om de behöver gå ut. Jag svarar att de kan vara kvar inne och frågar tillbaka om de känner någon röklukt in i sin bostad. Kan vi åka tillbaka till lägenheten till vänster om den som brann? Jag tycker den ser disigare ut än övriga, säger jag, och Hellberg styr stegen åt det hållet. Visst är det rök i lägenheten, frågar jag. Ja, den är lite disig, svarar Hellberg. Roffe från Brander. Lägenheten på er högra sida är disig.
Okej, tack. Jag skickar in några som får kolla den. Har ni märkt något annat?
Nej, det är det enda. Jag tänker att jag lämnar Hellberg en stund och kommer ner till dig, svarar jag. Hellberg kör ner mig till marknivå. Jag går tillbaka till framsidan där jag möter upp en tredje styrka som precis anlänt. Deras uppgift blir att gå igenom alla lägenheter och säkerställa så de runt omkring kan återgå till sina hem. Jag går fram till Roffe och frågar om vi kan göra något mer. Till svar får jag att vi kan packa ihop stegen och göra oss redo för hemgång. Innan jag ger mig iväg tillbaka till stegbilen frågar jag Roffe hur det gick för personen i lägenheten. Han är transporterad till sjukhus med ambulans. Han kommer troligtvis klara sig, svarar han. En känsla av lättnad sprider sig genom kroppen. Att överleva en brand av denna kaliber är ren och skär tur. Han måste ha haft änglavakt, tänker jag. Jag går bort till Hellberg och ber honom packa ihop stegbilen och beger mig sedan tillbaka mot entrén. Bakom en släckbil stöter jag på Lundgren. Vi skulle ju inte ses idag, men jag hade rätt, säger jag och ler mot honom. Ja, ja, men det är alltid trevligt att se dig, Brander. Även om det är mindre roliga tillfällen som dessa. Vi står och pratar om insatsen en stund och fortsätter sedan med lite detaljer kring rökskyddet som vi har som en gemensam arbetsuppgift. Jag ser mig omkring och ser att mina kollegor är i full fart med att byta till torra kläder. Då är de också på väg hemåt, tänker jag. Undrar hur det har gått för Uffe att köra släckbilen. Samtidigt hör jag Roffe över radion.
Brander, ni kan rulla hem med stegen nu så ses vi på stationen sen.
Hellberg har kört ut från baksidan och står och väntar på mig en bit ner på parkeringen. när vi rullar ut genom den snöbeklädda staden, hem mot vår station. Slår det mig att detta var Arvids första brand i byggnad som rökdykarledare. Och de räddade förhoppningsvis livet på en person. Vilken start! Vi alla samlas på stationen igen och hjälps åt med att laga den indiska grytan. Alla är trötta och hungriga, men nöjda. Det är svårt att beskriva känslan som uppstår när våra insatser räddar livet på en person. Mätta och med relativt återställda energinivåer väntar den efterlängtade matchen i mjuktennis. Bara spektakulära bollar idag, Roffe, ropar över planen. Det vet du. Inget annat räknas.
Du är brandare.
Mm.
Hur kändes det att åka på det här larmet?
Men det är alltid speciellt att åka på förstärkning, brand i byggnad, till en annan kommun.
Mm.
På ett sätt hinner vi förbereda oss väldigt väl. Vi hinner liksom få information på radion och kan ligga och tjuvlyssna lite grann på deras liksom radiokanal som de använder.
Just det.
För att få mycket information på vägen fram. Men i det här fallet så, vi får ju lite information på radion om att det går inte så jättebra i början här. Så vi kommer ju komma fram i ett läge som egentligen är som när vi kommer på en egen brand i vår egen kommun.
Ja, men precis. Alltså jag tänker, de har ju svårt att hitta rätt dörr här. Och du beskriver lite varför, men kan du inte bara utveckla lite? Vad är problemet här egentligen?
Ja, men problemet som jag förstår i det här läget är ju att de kommer till det här trapphuset och de hör ju att det är brandvarnare som tjuter.
Mm.
Jag vet faktiskt inte om, jag tror inte att det fanns några sådana här brevinkast på dörrarna här, utan att man får helt enkelt, ja, där tjuter det.
Är det väldigt rökigt i trapphuset? Är det någon sån grej att man inte riktigt...
Jag var ju aldrig där, så jag vet inte hur det ser ut där då.
Okay.
Men de letar ju efter den här dörren och hittar en dörr som du tjuter i, bryter upp den dörren och där är det inte. Det är lite disigt där inne, men det är inte därifrån det kommer. Så att i nästa läge då, när de får upp den andra dörren som visar sig vara brandlägenheten, då har vi precis landat.
Mm.
Och då får våran station gå in och rökdyka, för de andras luft är redan på väg till slut.
Just det, de har ju jobbat rätt mycket, de har ju brytt dörr och...
Precis.
Det är ju rätt krävande.
Ja.
Du får ju höra de magiska orden här, personfunnen. Någonting man oftast bara hör på övning ju.
Ja, vi står ju då i den här våran stegkorg på baksidan och sen hör vi på radion, det går ju ut på våran kanal som alla hör egentligen, att person är funnen. Och då hugger det till lite grann liksom så här, oj, vad händer nu? Alltså, vi hör ju det här ofta på övning, väldigt ofta, för att vi alltid hittar personer på övningar. För det är det vi vill liksom öva oss. Vi ska få ut personer.
Mm.
Men sen tar det en stund och innan vi förstår att de är ute. De har fått ut den här personen.
Mm.
Då visar det sig ju sen att de har tagit ut den här personen med en flykthuva.
Ja, just det. Okej. Okay. För att grejen är ju så här att när man övar någonting och man hör alltid så här personfunnen.
Mm.
Då släpper man ju alltid ut en docka som är livlös. Men här är det ju någonting annat. Flykthuva, vad händer, varför det?
Om det är en person som ligger i en brandlägenhet som är, det vill säga att det är väldigt mycket brandbelastning eller det är väldigt, väldigt rökigt, då tar man ju bara tag i personen och så drar vi ut den.
Mm.
Eller liksom, den ska ut.
Och det är det som oftast sker på övningarna?
Ja. Mm. Och då får man ta ett bra grepp och sen så släpper man ut personen. I det här fallet så sitter ju den här personen vid ett fönster, andas förhållandevis frisk luft. Vilket gör, de vill inte ta ut honom på det sättet, för då kan han bli kontaminerad och suga i sig brandrök. Så de börjar då få fram den här flykthuvan, vilket är i princip, skulle man kunna säga, en plastpåse som man sätter på huvudet.
Mm.
Med en luftslang. Och den kopplar då rökdykarna in i sitt luftpaket. Så att den här personen kommer få luft via den här huvan. Men så att han får hjälp ut där via den här huvan. Och sen får vi höra att han blir borttransporterad med ambulans.
Ja, men det låter som att det gick ändå rätt bra för personen.
Faktiskt.
Mm, det är jätteskönt.
Mm.
Men du, ni blir själva på en annan sektor, pratas det om. Vad innebär det?
Ja, men precis. Vid större händelser så delar man oftast upp insatsen i flera sektorer. En sektor kan då vara trapphuset, eller en kan vara rökdykning, och någon kan vara takarbete och så vidare. Och då hamnar vi på baksidan med vår stegbil, och då blir det sektor jag kommer inte riktigt ihåg om man benämnde den sektorn, men vi får uppgift att hålla koll på utsidan, baksidan, taket, alternativ utrymningsväg då, ifall de vill få ut någon via balkong och så vidare.
Mm.
Vårt befäl här då, han är ju då sektorchef över den här insatsen, eller över den här sektorn, baksidan. Men han släpper ju ganska mycket den till oss, för att vi har ju ständig kontakt på radion och vi har det ganska lugnt på baksidan. Så att han försöker assistera så mycket han kan på andra sidan också, vid trapphuset här. Så han stämmer ju av med mig titt som tätt över radion, hur det går och är det. Så att han har ju full koll på oss samtidigt som han kan hjälpa de andra.
Tur det, för han, det är väl han som typ hjälper ut personen?
Ja, exakt. Och det här är ju, alltså våran chef är ju en maskin alltså.
Ja.
Och han är ju också, han är inte bara ett befäl liksom, utan han är ju också brandman i själ och hjärta. Så att,
Precis, jag tror att man måste nästan förklara lite. Alltså vi har ju, när vi jobbar ute, befälen är ju inte tänkta att kanske vara så mycket in och grotta i saker och ting.
Nej.
För de behöver ju kanske ha ett perspektiv och kunna leda oftast utifrån.
Ja.
De leder in och grejer. Och
de ska ta ett steg tillbaka.
Exakt. Men som i det här fallet så fanns det ett behov.
Ja.
De behövde ju hjälp där inne.
Ja.
Och han fixade det.
Han är ju inne, ibland är han inne och grottar. Ja. Och sådär. Och det, den här gången så kommer han ut med personen. Så där, han försvinner just då på radion för mig.
Mm.
Och sen kommer ju
han är upptagen.
Ja, och sen kommer han ju säga då att nej, men jag släpper ut den här personen liksom.
Mm. Men du, innan vi går vidare, jag tänker det här med brand hos grannen. Vad är det man ska tänka på där?
Nej, men om det brinner hos grannen, då ska man se till att man är kvar i sin lägenhet, för att alla byggnader i flerfamiljshus är liksom brandklassade och indelade i brandceller.
Mm, vi snackar ju lägenheter liksom.
Ja. Så man stannar kvar i sin lägenhet. Sen kan det givetvis vara så att din lägenhet blir disig som den här andra i det här fallet då. Då ska man ju absolut först och främst kolla att det inte är rökfyllt i trapphuset.
Nej, vi går inte ut i något rökfyllt trapphus.
Nej. Och även om du känner att du hittar det här i det här trapphuset som i din egen bakficka, så är det mörkt och svart och rökigt där nere, då kommer du inte kunna komma ut på ett bra sätt.
Nej, man kommer vilja bort sig väldigt snabbt. Och det finns många bevis på det.
Ja.
Tragiska bevis.
Ja.
Men du, om det brinner i min lägenhet då?
Om det brinner i din lägenhet så ska du absolut ta dig ut. Då är det bara att gå ut och stänga din dörr.
Yes.
Lämna inte dörren öppen. Behöver absolut inte låsa dörren. Då blir det bara svårare för oss att bryta upp dörren. Men ta dig ut.
Mm. Vad tänker du idag när du blickar tillbaka på det här larmet?
Nej, men jag tycker att det här är ett larm som jag kommer komma ihåg på grund av att det gick så pass bra egentligen. Och sen är det också väldigt kul för Arvid i det här fallet då, som är rökdykarledare.
Mm.
Det var hans första liksom, case som rökdykarledare på en brand som också gick jättebra. Nej, men allting gick ju bra så att
mm.
Var roligt att det gick bra.
Gick det lika bra på mjuktennisen? Du är lite kryptisk, du är bara passerar förbi dig i texten, jag fattar inte.
Ja.
Det finns en anledning till det, brander.
Det går alltid bra för mig i mjuktennisen. Nej, men det går inte alltid bra för mig i mjuktennisen. Men
ödmjukt.
Ja, men det är min starka sida. Ödmjukheten.
Just det. Brander, har vi fått några lyssnarfrågor?
Ja, det har vi. Jag har valt ut några riktigt bra frågor. Då har vi fått ett par frågor här från Sofie. Och hon är då hästägare till 2 islandshästar.
Bra hästar.
Mycket bra hästar. Mm. De gillar det va?
Ja, det är de bästa hästarna.
Ja. Hon har några frågor här om just hästägeriet och bränder.
Mm.
Hon undrar då om vi har varit på något larm där det har brunnit i ett stall och fått rädda en eller flera hästar. Har du varit det?
Nej, det har jag faktiskt inte. Vi har ju övat det några gånger.
Mm.
Men nej, det har jag faktiskt inte varit på. Har du det?
Nej, jag har faktiskt inte heller varit på brand i ett stall
nej.
Med hästar. Vilket jag är väldigt glad för.
Mm, verkligen.
Och det är jag glad för av 2 anledningar.
Jag tror jag håller med båda, men kör.
Ja, den ena är ju då att jag vill verkligen inte åka på sån här brand i stall. För det är väldigt komplicerat, tror jag. Och det andra är ju att trots att jag då på något sätt vara hästägare som jag är.
Du är ju det, ja.
Ja, men det är ju min fru som tar hand om den här hästen. Tillsammans med min svägerska och mina barn.
Mm.
Så är jag då, jag tycker inte riktigt att hästar är min grej. De är lite för stora för mig.
Men det är ändå nice. Jag kommer ihåg sist vi tränade, det här, så var det, både du och jag hade ju liksom det gemensamt att,
ja,
vi vill helst inte vara i närheten av de här enorma djuren.
Alltså jag kan jättegärna vara nära dem om det finns ett typ ett plank eller ett stort staket emellan. Men jag blir lite mer van, eller van är väl fel ord, men jag har väldigt respekt för de här stora djuren, och jag får alltid skäll av min fru eller mina barn när jag är i stallet. Jag beter mig illa tydligen. Alltså det är jag så här, inte illa, men jag står fel eller jag rör mig fel eller
just det.
Gör inte så där, för då
går inte bli, bakom hästen och så.
Nej, går inte mellan två hästar och ja. Jag gör alltid fel där.
Ja, okay.
Så gillar jag inte när djur blir drabbade heller.
Nej. Var det allt?
Nej, hon har ju en följdfråga här också. Om vi har några bra tips på vad man ska göra om det skulle börja brinna i ett stall med hästar.
Jag lämnar över den här frågan till hästägaren, Daniel Brander.
Vi fick ju faktiskt en jättebra övning när vi var ute och pratade med en ridskola. Och det är egentligen det tipset som hon sa var ju att till oss där, det var ju mycket hästar. Det var ju jättemånga hästar där. Och jag hade ju i alla fall en tro om att de vill stå kvar där de är.
Ja, just det.
Men det hon sa till oss var ju att öppna dörrarna så kommer hästarna springa ut.
Ja, just det. Det stämmer. Mm.
För mig var det så här, jaha, okej.
Okay. De kommer gå ut den vägen de normalt går ut.
Och ja.
Allt det där. Ja, just det.
Och sen så visade hon oss liksom att men här finns det lite, ta den här typen en sån här piska eller en käpp och bara smaska på dem liksom, om de inte vill gå liksom. Mm. Så kommer de springa ut sin egen utgång de alltid går ut på. Det kanske bara var här hos dem.
Det, ja, vet det inte skulle jag. De säga. Ja.
Men det är väl egentligen det, alltså försöka få ut djuren i den mån man kan.
Verkligen, och jag tror, om jag bara får utveckla den här frågan lite, att det just när det gäller stall och sådana verksamheter så är det nog väldigt viktigt att man är väldigt försiktig med eld.
Ja.
Och har ett väldigt bra förebyggande arbete, att man har koll på sina grejer.
För
det, får inte, det är rätt dåligt när det börjar brinna de där. Alltså.
Ja, alltså sådana här gammal el i ett gammalt stall med hö.
Fixa alltså. Det alltså.
Lös det bara.
Ja.
Tänk på djuren.
Ja, jag tror det är viktigt alltså.
Mm.
Du har lyssnat på Larm vi minns, en brandmans verklighet. Producent och klippare David Dava Persson.
Medproducent och manusförfattare Malin Brege.
Ljudläggning och efterbearbetning Mats Liljenberg.
Den här säsongen släpper vi ett nytt avsnitt varje tisdag.
Följ oss i Podplay-appen eller där du hittar dina poddar helt enkelt.
Och har du frågor som du vill skicka in till oss så är du välkommen att göra det till hej@larmviminns.se. Och glöm inte att följa oss i sociala medier. Där heter vi Larm vi minns på både Facebook och Instagram. I nästa veckas avsnitt av Larm vi minns.
Analyserar nu. Rör ej patienten.
Säger maskinen när den laddar klart och jag ser hur murans finger närmar sig den stora gröna knappen med blixten på. Är det nu det händer, tänker jag. Har någon äntligen en chans att överleva?
Rör ej patienten. Tryck på defibrilleringsknapp.
Klart slut.
Podplay, en del av Power Media.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.